Ja, god morgon på er. Fint att vara tillsammans idag igen. Jag har funderat. Jag fick ju en läxa igår kväll. Men nu är han inte här längre, han som ställde frågan. Så nu får han aldrig veta svaret. Ja, där är han. Med barna. Vilket är den vackraste plats jag har besökt? En av de vackraste platser, jag ska inte säga att det var den vackraste, var när jag tog en morgonpromenad i morse i soluppgången och såg när solen gick upp. Det såg jag inte, för solen går tydligen upp i öster i det här landet. Och jag tittade ut över havet. Man såg inte ända till Sverige, men man såg åt väster. Men jag var ute och promenerade där i morgonljuset. Och det är något vackert det där när ljuset lyser i mörkret. Och det är något av det vackraste. Det är inte alltid så att det är vackert i konstnärlig mening, men i livsmening så tror jag att flera av oss upplever att något av det vackraste vi har upplevt är i det fulaste, när Gud lyser med sitt ljus i någonting som i mänsklig mening är mörkt. Och jag tänker på, nu blir jag väldigt personlig här, jag ska inte redogöra för hela bakgrunden, för det får jag spara till någon självbiografi eller något sådant, men själva motsvarande scen är väldigt lik här faktiskt. Jag var i en lokal där man också hade en altartavla med ett kors som hängde ner på det där viset, nästan ända ner till marken. Och jag var på den här platsen alldeles själv med en osynlig åskådare som ingen människa såg. Jag var på en plats där det hade hänt något mycket, mycket svårt för mig, där människor hade gjort mig illa. Och jag var där alldeles själv, men jag tog tiden att stanna till vid den frontväggen och vid det korset och falla ner och gripa tag i korsets fot, för det var det enda jag hade att gripa tag i just då. Därför att det finns någon som är trofast när människor inte är trofasta. Och jag bad den bönen som vi bad nyss, även inklusive liksom jag och jag har förlåtit dem mig skyldiga äro. Och det var svårt, det var jättesvårt, men det var viktigt för mig, för att jag skulle kunna gå vidare i nästa fas i mitt liv och se vad kan Gud göra av det som har varit mörkt och det som har varit svårt. Och då utbrast en mycket märklig och förunderlig period av ett halvår som slutade på ett sätt, på samma sätt som jag försökte porträttera av Paulus igår kväll, när man står i en scen där orkestrar spelar och det blir en magnifik slutscen. De som var runt omkring mig då, det var mycket människor runt omkring mig då, de förstod inte att det här var den stora scenen i mitt liv. Men den var faktiskt rent faktiskt tonsatt med de här orden: min själ, upphöj Guds ära, stäm upp din glädjesång till den som vill oss nära, och fröjda på en gång. Det var ingen runt omkring mig som visste att det var den vackraste scenen för mig. Men så kan det ju vara ibland, att vi kan vara med om saker som kan vara riktigt svåra och riktigt mörka, och vi kan bara kasta oss på Herren. Men då gör Herren under som ingen människa kan förstå och se. Och det är viktiga minnen att bära med sig när det stormar i livet vid andra tillfällen. Då vet man att det har stormat tidigare, men Herren bär oss genom stormen. Och det på något vis blir en koppling till det som vi ska tala om idag också. Därför att när vi möter sekulära humanister som säger att vi ska gå ut i frihet, vi ska kasta av oss det religiösa oket, då blir vi fria och lyckliga. De har inte den möjligheten att kasta sig vid korsets fot. De har inte möjligheten att kasta sig på en frälsare. Men vi önskar att de ska få det, och det är därför som vi fortsätter att förkunna evangeliet även i mötet med de sekulära humanisterna. Så det blev lite grann en naturlig vidarekoppling här då till dagens ämne, tänkte jag. Ska vi se om jag lyckas trassla mig loss från min kläder direkt också. Så, för mötet med den sekulära humanisten och sekulära humanismen är ju på så, samma sätt som det är i många andra möten, att det är en rörelse i motvind, och den är en rörelse i medvind för oss och för sekulära humanismen. För det är ju alltid åskådliggörande att titta på saker i statistik, och det tänkte jag vi ska inleda med att göra. Hur är läget och formkurvan för den sekulära humanismen? Ja, på ett sätt så är den mycket stark. Det här är en gammal tidningsframsida. Nu blir tidningsfärgerna så mörka så att ni har svårt att se. Det är från 1966, Time Magazine. Is God Dead? frågan ställdes i en tid där sekularismen var på stark frammarsch, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Och man tyckte att Gud kan numera förpassas till historiens kyrkogård eller något lämpligt museum, för han behövs kanske inte i den moderna världen. För det vi ser är å ena sidan att ateismen, sekularismen, är på stark frammarsch. Här ska jag visa ett diagram från USA. USA är ju ett land som är mycket starkt rotat i kristen tradition. Att flytta till USA brukar jag beskriva, för jag undervisar om på Linköpings universitet om religion och politik, framförallt i USA. Brukar jag säga att flyttar du till USA så flyttar du inte bara till ett land, utan du flyttar in i en berättelse som är så starkt formad i den kristna bekännelsen från de som kom från England, puritanerna och de andra som kom till det stora landet i frihet, där de kunde få utöva sin tro i frihet. Och det var alldeles självklart att var du amerikan så var du i princip alltid kristen. Och under lång tid så går kurvan alldeles jämnt fram till någon gång på början på 90-talet, så identifierar sig 90% av amerikaner som kristna. Och en liten grupp identifierar sig som andra religioner, omkring 5%, och det är fortfarande omkring 5%. Men det finns en grupp som ni ser växer kraftfullt, de som är religiously unaffiliated, de som beskriver sig som utan religiös tillhörighet. Trenden är alldeles odiskutabel, medan de som är bekännande kristna sjunker ungefär i samma utsträckning som vi har talat om med varandra. Det är de som har varit medlemmar i den svenska statskyrkan, i den finska, kallar ni folkkyrkan? Statskyrkan, ja. Folkkyrkan, ja. Så att det är en ungefär lika hastigt minskande trend, de som är personligt engagerade i kristna samfund. Det är den ena sidan. Men låt oss titta på hur den här rörelsen tar sig uttryck och hur den påverkar människor. Den här rörelsen som då säger, vi bara stryker ett streck över allt det här. Över korset och över Davidstjärnan och över omtecknet och allt det som är religiöst och inbindande. Det behöver vi ju inte i vår nya frigjorda tid där vi ska bygga den sköna nya värld där individen kan stå fri från religioner. Men å andra sidan så är ju människan fortfarande sådan människan är. Vi är människor med våra behov. Vi är människor med ett religiöst behov. Och det här är obegripligt för ateisten. Vi satt och samtalade lite grann innan här idag om vilka som har varit gäster på den här konferensen och vilka som skulle kunna vara tänkbara gäster på den här konferensen i framtiden. Jag föreslår att ni inte bjuder in Torbjörn Tännsjö, svensk filosofiprofessor, mycket stark ateist. Men han är väldigt tydlig. Men han är väldigt frågande inför den här frågan. Varför i hela friden har människan den här inre religiösa strävan? Den skulle ju ha tvättats bort av evolutionen för länge sedan. Den är ju helt meningslös. Varifrån kommer den? Och det är en fråga som ateisten saknar svar på. Vi tror att Gud har lagt evigheten i människans hjärtan, och det är därför som det finns en längtan efter kontakt med vår skapare. Men ateismen besvarar inte människans djupare frågor på ett tillfredsställande sätt. Den kan inte möta den längta som finns inom varje människa. Om man ska titta på när den här rörelsen har haft sin höjdpunkt. Ni såg att statistiken är så att människor i lägre utsträckning definierar sig som samfunds- och församlingsengagerade kristna. Men den nyateistiska rörelsen, den har, tycker jag, ett tydligt zenit varefter den har sjunkit i popularitet. Jag ska visa lite mera statistik. Men 2006 så kom det flera sådana här stora kända böcker. Och det var mycket i omlopp om hur ateismen och gudsförnekan skulle frigöra världen från det religiösa förtrycket. Dawkins, Hitchens med flera gav ut sina stora böcker. Även i Sverige, Christer Sturmark gav ut sin bok om tro och vetande 2.0, för att återkoppla till Hedenius som vi pratade om, som skrev om tro och vetande 1949 och förklarade varför vi inte behöver Gud längre. Men efter 2006 så har ju kurvan fortsatt. Hitchens har avlidit. Dawkins har blivit äldre, och det är ju inget fel med det, men han har blivit mer förvirrad, och även de andra ateisterna tycker det är väldigt bekymmersamt. Nej, nu har Richard Dawkins skrivit någonting dumt på Twitter igen, och så måste vi gå ut och liksom ta avstånd från det eller nyansera det lite. Så att de här förgrundsgestalterna har tappat i inflytande utan att andra i samma rörelse har kommit efter i samma kraft. Jag tittade igår på medlemstalet för humanisterna i Sverige, för de har varit vänliga nog att lägga ut sin årsredovisning på nätet. Och det vill man gärna göra om kurvorna går uppåt och är positiva. Men för humanisterna så är det precis som det är då för många kristna sammanhang som upplever att vad jobbigt det går bakåt här i medlemsmässigt. Det gör det för humanisterna också. Humanisterna har gått bakåt varje år sedan 2017. Och jag är ju ibland på samlingar där vi har debatt eller någon annan typ av möte med den här rörelsen. Och när man träffar dem så det är ungefär som en liten frikyrka. Man möter det samma gamla farbröder och gamla tanter som samlas med samma idé, det vill säga de är arga på Gud som de inte tror på. Det är ungefär det som motiverar dem i stor utsträckning, känns det som. Så att det är inte en stark rörelse på det sättet, den organiserade ateismen. Och en förklaring tror jag är just det här att de har ett budskap som inte är upplyftande. De säger, det finns ingen Gud, det finns inget hopp. Hitta på något bra här i livet medan du kan. Och det kan man ju framföra naturligtvis, men det är ju inte så jättelätt att sälja in ett sådant budskap. Det finns inget större hopp utanför det som vi är här som enskilda människor. Och det är på något vis så att människan har gått in i någon slags kollektivt självbedrägeri i den moderna världen där vi utan Gud ska bygga den perfekta världen där vi kan leva lyckligt. Oh, vad vi kan bli underhållna! Vi har så mycket att välja på i form av tv-kanaler och underhållning och upplevelser i en aldrig sinande ström. Men det är ju också så att om vi lever bakom våra skärmar så kan vi isolera oss från varandra, och det är ju faktiskt det som händer med människorna i vår tid. Att man tappar mycket av det personliga mötet, tappar mycket av den mänskliga gemenskapen som också varje människa längtar efter på insidan. Vi tror att det är nedlagt av skaparen. Det är inte gott för mannen att vara ensam. Men för ateisten så är det både ett dilemma och ett olösligt problem. I den stora underhållningen så den stora konsumismens värld där vi kan köpa oss så mycket även när det är ekonomiskt svårt som det är nu. Men det kanske inte är så farligt att det är lite ekonomiskt svårt eller svårt på andra sätt. Därför att kriser får ju människan att utvärdera vad är det som är det riktigt viktiga i livet. Och det är det jag berättar om i den här boken Guldet blev till sand som ligger där ute i några exemplar. Jag vet inte om bokhandeln är öppen idag så man kan betala. Ja. Men det finns ett självbedrägeri som vi människor så lätt lurar in oss i. Jag hittade en bild som jag ska visa er här nu med kända varumärken som man har bara förändrat en liten smula. Men genom den här förändringen så kanske den visar vad det egentligen handlar om och vad vi har i vårt liv. Så där, ni kanske känner igen varumärkena. Och ni kanske förstår budskapet i den lilla förändringen. Att vi kan leva, vi kan arbeta, köpa saker och konsumera och sen så är det slut. Eller som den store svenske skalden Per Gessle sa, människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Och sen går han och fiskar och det är väldigt trevligt, men det är inte hela det som människan längtar efter och behöver. Det är någonting som saknas i den gudlösa beskrivningen av världen, där vi bara finns för att jobba, skaffa våra upplevelser och sen stänger vi porten. Och det händer någonting med den nyateistiska rörelsen, med den här sekulära humanismens rörelse som är intressant, som kanske förklarar hur både den som rörelse kan gå bakåt samtidigt som människor förlorar sig i religiös ensamhet och icke-anslutning. Och vi gör en sån här statistikundersökning på vad söker folk på Google. Det är en väldigt tydlig hänvisning till hur är läget i världen och i olika länder. Som den här hösten till exempel, så har jag förstått, i alla länder i Europa så söker folk på ved. Därför att man behöver värma upp sitt hus om det är energikris. Då är det ved som är viktigt. Men då kunde man tycka sig i en tid när religionen ska förväntas vara på väg ut, då borde sökningar på ateism och ord som är relaterade till ateism ligga ganska högt och vara relevanta, tycker man. Och här är kurvorna på Google på hur sökord är på ord som är förknippade med ateism. Man ser här i början på 2000-talet så är det en ganska jämn ström. Går lite upp och lite ner beroende på hur debatten går, vilka böcker som kommer och så vidare. Men så ser man alltså här då att från 2012 ungefär, då börjar kurvan dippa neråt. Då är det inte lika många som verkar vara intresserade av saker som har med ateism och gudsförnekelse att göra som uttalad trosbekännelse så att säga, eller trosförnekelse. Men då är det andra rörelser som, och andra ord som ökar intresse istället. Och det här kopplar samman med det som jag talade om i förrgår kväll, att sekularismen går mycket ofta hand i hand med individualism i den autonoma rörelsen som talar om att individens oberoende och uppror mot alla former av gemenskap, auktoriteter och det heliga. Den rörelsen tycks på något vis ha förändrats här under tiden, och det ser man på internetsökningar under de senaste åren. Det här är inte från internet utan från New York Times vad de har skrivit för artiklar. Då ser man att, och ni ser inte årtalen, men ni förstår att det är tidigt 2000-tal och så framåt ungefär 2020. Artiklar som handlar om rasism, sexism, patriarki, patriarkat och white supremacy, som då handlar om den här identitetspolitiken. De har nästan exploderat, så att intresset har gått från direkt uttalad sekularism och gudsförnekelse. Därför att på något vis har man känsla att den leder ju inte någonstans mer än att vi är arga på den gud som vi inte tror på. Utan då har den kanaliserats in i en annan rörelse som handlar om autonomi, människans oberoende och identitetspolitik. Framförallt identitetspolitiken har ju blivit oerhört stark i hela västvärlden egentligen. Jag läste nu senast på morgonen här om en artikel från en forskare på Cambridge University som hade blivit utslängd för att hon, och uthängd för att hon hade skrivit en text om att kvinnor är sådana som är födda som kvinnor och män är sådana som är födda som män. Och det fick hon inte tycka, utan hon blev utslängd. Och den här identitetspolitiken som då bryter loss individen från alla former av auktoriteter, till och med sin egen kropp, det är ju den yttersta frigörelsen som naturligtvis leder in i en otroligt tragisk fångenskap om man försöker bryta sig loss från sin egen kropp och göra om den. Och sen står man där med en kropp som man inte kan få tillbaka igen. Det är tragiskt och det är en stöld från unga människor. Men den här rörelsen verkar vara den som har kanaliserat sekularistiska rörelsen under vår tid. Och den har fått i väldigt tydlig konsekvens då att den senaste som skulle vara World Atheism Convention, tror jag den heter. Ungefär som om vi nu skulle ha ett jättestort kyrkomöte för någon kristen rörelse eller för alla kristna rörelser. Alla ska samlas för den stora gemensamma saken. Den skulle vara i Australien 2018. Skulle vara, säger jag. För att de annonserade till slut att konferensen är inställd på grund av bristande intresse. Och ser ni vad den heter? Reason to Hope hette konferensen. Och sanningen är ju att om inte Gud finns så finns det ingen reason to hope. Det finns inget hopp bortom graven. Det finns ingen objektiv skillnad mellan gott och ont. Det finns ingen som har tänkt någonting med ditt och mitt liv. Utan man samlas egentligen, var tanken då, för att piska upp något slags hopp som egentligen inte finns i den egna världsbilden. Och därför blev resultatet då också att det blev ingen konferens, ingen världsateistkongress. Och jag tror inte det har varit någon sedan dess heller. Det är mycket intressant. Men rörelsen finns, fast rör sig på annat sätt och centrerar nu kring mera politiska ärenden. Nåväl, då är frågan, hur ska vi möta och hantera sekulära humanister? Ett förslag är ju så här som jag skriver här, att debatt är något bra. Här är en debatt som vi hade i Citykyrkan i Stockholm för några år sedan. Det är jag och en som heter Patrik Lindenfors, som är en av de mest framträdande svenska sekulärhumanisterna. Han är evolutionsbiolog och han var modig nog att ställa upp på en debatt om Jesu uppståndelse. För han tyckte nog att det här är en extremt lätt debatt att vinna. Jag behöver bara säga att det var en person som dog och sen hände ingenting mer. Det är en jättelätt debatt att vinna. Men han kom i alla fall, och jag sa att jag tackade honom så mycket för att han kom till debatten, för jag sa att jag skulle aldrig i livet ställa upp på en debatt om evolutionsbiologi med dig, för du är mycket kunnigare än jag i ämnet. Och han som inte är historiker, han kom ändå till debatten och förde en diskussion om Bibeln som källa som han inte betraktade då som trovärdig. Men jag försökte föra diskussionen lite grann som jag gör i den här Sherlock-boken, att lägga fram vad vet vi hände den här påskhelgen för 2000 år sedan. Och så la jag ut 6 punkter, eller om det var 7 punkter. Det här tror jag att vi kan vara överens om hände. Det här kan vi hända. Borde vi vara överens om hände, och det här och så vidare. Och sen var jag då förberedd, som man ska vara i en debatt, på motargument som säger nej, 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 vi kan inte alls veta att Jesus begravdes i en känd grav, eller att graven var tom på morgonen, eller att lärjungarna hade upplevelser av att de mötte Jesus som uppstånden. Men döm om min förvåning, så köpte han alla mina punkter. Och sa, ja, 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 vi vet att Jesus avrättades på korset, vi vet att graven var tom på morgonen, och så vidare. Ja, vad är din slutsats då? Nej, det är att Jesus inte uppstod. Ja, och så fick vi då ha ett resonemang då kring slutsatser. Men det blev en bra debatt och en ärlig debatt där man får lyfta fram de olika sidorna. För om vi nu tror att den kristna tron är sann och hållbar, då kan vi alltid möta den gudsförnekande sidan i ärlig diskussion och debatt. Alla är naturligtvis inte experter på allting. Som sagt, jag är inte expert på evolutionsbiologi, utan jag är historiker. Men andra är duktiga på vissa saker. Och vi ser att det finns ett gott stöd för den kristna världsbilden. Och det är det som ni har gått igenom på de här konferenserna på ett förtjänstfullt sätt också. Bygga den insikten och övertygelsen. Så debatt är någonting bra. Vi bör kunna mötas med ärlig diskussion. Det är när diskussionen blir oärlig som det blir jobbigt. Både för oss och för dem som tappar bort och förlorar sanningen i postmodernism och den flyter bara iväg någonstans. För att fördelen med sekulära humanister är att de är ju oftare modernister än postmodernister. Många av dem verkar på universitet, men de blir också frustrerade över det här postmoderna som, där sanningen bara flyter omkring och ingen säger att den är åtkomlig. Just i den här engelska diskussionen som jag refererade till, där man har velat förändra och göra identitetspolitik av alla etiska policies på universiteten där, så var det ett väldigt starkt uppror just i Cambridge för, jag tror det är 2 år sedan, där ett antal i fakulteten sa att nej, men vi kan inte ha det så här, vi måste hålla oss till någon slags skillnad mellan fakta och icke-fakta. Och då var det inte en kristen som ledde den upprorsrörelsen, utan det var faktiskt en sekulär muslim. Sekulariserad muslim som sa att nej, men vi måste faktiskt hålla oss till fakta och till sanning. Vi kan inte förlora oss i det här postmoderna. Så det är en fördel med sekulära humanister som är intresserade av sanningen. Om man är det, då kan vi alltid förmedla den. Och Sturmark, som var ordförande i de svenska humanisterna, han sa så här i sin bok som jag refererar till. Vi inser att våra uppfattningar kan visa sig vara felaktiga. Om argumenten visar sig tala för en annan uppfattning ändrar vi oss. Det är ju en oerhört föredömlig position, om den nu är sann. Om den är så att man faktiskt lever efter den. Det är ju inte säkert. Men vi vill ändå hoppas att många människor är intresserade av sanningen och öppna för sanningen, att pröva sanningen och se vad som håller och se vart spåren leder. Och riktigt så blev det inte i den här debatten, utan det blev märkliga och märkligare hjälphypoteser då, som min debattmotståndare fick försöka ta till. Ni kan själva titta på den, den ligger på YouTube om ni söker på mitt namn och uppståndelsen eller något sånt där. Då som alternativ till att Jesus uppstod, så tog han till, och nu citerar jag, kanske en valkyria kom och hämtade Jesus till Valhall. Kanske djävulen skrev Nya testamentet. Ja, spännande spekulationer, men kanske inte vetenskapligt jättestarka. Och det kan man ju inte banka tillbaka så hårt mot i argumentation. Men bara se att det får stå för det det är. Vi bygger vår bekännelse på historiska händelser, på människor som berättar om vad de faktiskt har varit med om. Medan den som ska förneka Gud, den som ska förneka Jesu uppståndelse, måste springa iväg till helt bizarra hypoteser ibland. Och det kanske får tala för sig själv. Så debatt är bra, det ska vi våga ta. Den här skissen känner ni ju igen, för den använde jag igår för att visa hur relaterar den kristna världsbilden och den sekulära världsbilden som har formats i västerlandet till islam som är en ny spelare i vår del av världen. Men det är ju också så att den kan vi ju titta på i det här fallet. Att mot den sekulära humanismen och dess förnekande av skaparen, dess förnekande av mening och objektiva fakta och en liv bortom graven. Där har ju kristendomen och islam åtminstone vissa saker som överensstämmer, även om vi är väldigt åtskilda i teologi och praktik på olika sätt. Samtidigt som det finns vissa saker som överensstämmer mellan kristendomen och den sekulära humanismen, just i hur vi ser på sanningen och just i hur vi ser på vissa grundläggande saker i samhället där islam drar i en annan riktning. Här är några exempel. Till exempel, vi vill ju tänka oss att de som lever inom den vanliga sekulära kulturen i Sverige och i Finland, de är intresserade av rättskänsla, de är intresserade av att det går rätt till. Att människor tar ansvar, att om någon begår brott så ska den tas till fånga och den ska straffas. Och vi ska söka efter sanningen. Det här är ju dygder som har sin grund i en kristen världsbild och har byggts upp sedan Kristus och sen odlats i Europa via medeltiden och via universiteten och så vidare. Ibland hör man ju det. Jaha, ni vill kasta oss tillbaka till medeltiden. Ja, det var ganska många saker som var bra där Europa gick före alla andra kontinenter under medeltiden, just under det kristna inflytandet. För det är ju så att det sekulära Europa som vi står i, det är ju byggt på en kristen grund. I Sverige så säger läroplanen, vi har en väldigt bra läroplan i skolan i Sverige. Jag vet inte om ni är nöjda med den finska ur kristens synpunkt. Men i Sverige så var det ju så att den sekulära rörelsen drev iväg skolan extremt mycket på 1960-talet. Då kommer det ofta en motrörelse, precis som det sker i svensk politik just nu efter regeringsskiftet. Så kom det en motrörelse i form av pedagogiken och läroplanen. Så sedan 1994, som var det första regeringstid som kristendemokratisk samling satt i regeringen, så har vi en läroplan som står att svenska skolan ska bygga på den etik som har förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Som ju bygger på kristen tradition. Den västerländska humanismen från renässansen och framåt är byggt på en helt och hållet kristen tradition. Så att därför finns det ju anknytningspunkter i hur vi ser på tillvaron och vad vi ser är rätt och ansvarstagande och gott i samhället. Som vi ofta kan överensstämma med den sekulära humanisten. Det är när de glider över i den autonoma individualismen som det blir svårt att nå varandra. Men ändå så finns övertygelsen och insikten om att gemenskap är nog ändå någonting bra. Det som är rätt och sant är nog ändå någonting bra. Och när vi tittar på i hotet från till exempel islam eller andra rörelser som vill kränka individuella och mänskliga fri- och rättigheter, där står vi ju tillsammans. Vi har alla samma rättskällor i form av våra länders grundlagar, i form av europeiska grundlagar eller konventioner, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna och så vidare. Det brukar ju ofta vissa humanister säga att ja, ni kristna, ni har Bibeln på nattduksbordet, det är ju ingenting bra att ha själv. Det har de ju inte, men de skulle kunna säga själv har jag FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna på nattduksbordet för det är fint och bra. Men om vi tittar på de här rättigheterna så är de ju mycket starkare grundade i en kristen, biblisk världsbild än vad de är i en sekulär och ateistisk. Därför att där finns ingen grund för det här människovärdet och den frihet som man vill förmedla i FN-förklaringen. Så att vi står på en grund som det sekulära samhället behöver och som man egentligen står på men ofta försöker såga av den gren som man sitter på utan att förstå att det är just man själv som ramlar i backen då. Så för att ta det till det mera mänskliga och personliga planet i hur vi relaterar till sekulära humanister och hur den sekulära humanisten relaterar till den gud som han eller hon inte tror på men är arg på. Så här är en bild på två ljus och det finns en sång som heter just så som uttrycker det här att inom den gudsförnekande rörelsen så finns det någon slags otillfredsställelse i livet som vi försöker bygga på vårt eget sätt och utan någon yttre ram och utan någon gemenskap med Gud och därmed också en söndrad gemenskap med våra medmänniskor, en önskan om någonting mer. Och det finns en jättetalande text av Björn Afzelius, känner ni till honom i Finland? Han är ju ganska välkänd i Norge, vet jag, men kanske en del i Finland också. Och han är ju del i den här, eller var, det är ganska många år sedan han avled nu. Så var han ju del i den här väldigt politiskt radikala rörelsen som skulle göra upp med allt gammalt och bryta loss i den nya fria världen utan Gud och utan gamla normer. Men han har skrivit en sång som heter Två ljus och som blir som en slags sekulär syndabekännelse. Och den texten lyder så här. Du vet att jag aldrig har trott på någon Gud, men ibland går jag in i hans hus. Så imorgon när skymningen faller så går jag i kyrkan och tänder två ljus. Det ena för dem jag har sårat, för vännerna som jag försmått och för tårarna som de har gråtit för min skuld. Skuld, inte skuld. Och det andra för att jag ska finna den kärlek som orkar bestå och en kvinna som en gång kan älska mig som jag är. För det är den enda form av kärlek han känner till. Det är den mellanmänskliga kärleken till en kvinna. Som han lyckades spoliera sina relationer för att han sprang till än den ena än den andra och svek människor. Men han förstod inte och vågade inte hoppas riktigt på att det finns någon annan som är trovärdig och som har skapat mig och som kan älska mig som jag är. Men också göra mig till något bättre än det jag är. Så det finns ett slags längtan och en förståelse av att det finns något mer som jag längtar efter. Så även om jag inte tror på Gud så kan jag ibland behöva gå in i hans hus. Det är jätteintressant. Och någon slags sekulär syndabekännelse. Och en påminnelse till oss är ju också att den kristna tron har alltid korrumperats och försvagats när den har gått in under samtidens ideologi eller maktens positioner. Den har alltid segrats och haft framgång när den har varit något annat än den frälsningsväg eller den ideologi som samtiden eller den politiska makten har velat driva igenom. Och det har ju varit den stora fällan, inte minst i den svenska statskyrkan naturligtvis, när man så starkt lierade sig med den politiska makten ända sedan Gustav Vasa och ända fram till våra partipolitiska dagar. Så att kyrkan är till störst välsignelse för människor i den sekulära miljön genom att vara det den ska vara. Och vi vill att människor ska bli fria, men vi vill att människor ska bli verkligt fria. Och det gör evangeliet. Det gör det när vi frimodigt förkunnar det, även i en sekulär tid. För även om inte vår kultur säger att den behöver evangeliet, så vet vi att det behöver den i alla fall. Det sa inte Romarriket heller. Den sa inte att vi behöver den här lustiga, konstiga rörelsen från långt bort i riket. Men den behövdes därför att Romarriket höll på att korrumperas från insidan av en massa destruktiva inre förfall. Och det behövdes en ny rörelse och det blev den rörelsen som sen växte under medeltiden och bildade världshistoriens största folkrörelse. Vi kanske tycker att, ja, beroende på vilken gruppering ni tillhör i församling eller så, att våra medlemssiffror går också bakåt som humanisterna. Men vi är fortfarande en del i världshistoriens största folkrörelse och det ser vi i många delar av världen, framförallt där kyrkan lider förföljelse. Så avslutningsvis då så tänkte jag skicka med några slutpunkter och några slutråd utifrån dels det som jag delade första kvällen och som hänger ihop med det som vi har talat om nu, om den sekulära humanismen som ju ligger nära ofta individualismen. Den ena är påminnelsen just att sekularism och individualism är tätt sammankopplade. Det är jättetydligt i den här historiska process som jag har studerat i svensk politik och som jag tror går igen i många andra länders kulturer också. Därför att det verkar som att när autonomi drivs, och det gäller inte bara i mitt land eller i ert land utan det tror jag gäller generellt, när autonomin drivs medvetet så kommer sekulariseringen att fortsätta. Det säger också det finns egentligen inte så många religionssociologer kvar som säger att modernism leder automatiskt till sekularisering, för man ser att det är ju inte så i alla länder i världen, utan religionen växer till i många länder på olika sätt. Men Steve Bruce heter han. Han säger att ja, modernismen leder i princip alltid till sekularisering om den drivs av autonoma värden. Så länge autonomi drivs i en kultur så kan sekulariseringen ses som ostoppbar. Och det tror jag är en riktig analys. Sen är det också så här som parallellt till det är att om autonomin alltid i någon utsträckning i alla fall reser sig mot olika former av auktoriteter, antingen i form av familjegemenskapen eller i form av Gud eller något sådant. En stark kritik mot auktoriteter av olika slag har en tendens att rulla över i en bejakande autonomi som säger ja, vi ska sträva aktivt, inte bara efter att motarbeta den och den auktoriteten utan att öka individens oberoende. Och i slutänden också i det som jag kallar för ultraprogressivism, det vill säga att individens oberoende är det enda värde som gäller. Ja, det var som jag sa i fredagskväll att individualism finns ju en del rörelser som inte har autonomi som värde. Till exempel den amerikanska individualismen, traditionella, som är väldigt starkt kopplad till församlingar och till familjen. Men den individualism som säger att individens oberoende är det absolut centrala värdet, det är den som är den stora faran. Så att rörelser som på olika sätt gör uppror mot gemenskap i form av familjen eller andra typer av civila samhällen av auktoriteter och det heliga, Gud, Bibel, kyrkliga traditioner och så vidare. Det leder generellt till sekularisering. Men om vi gör ett förnuftigt, ett sunt försvar av dessa så motverkar det sekularisering. Vi vet ju alla att det kan finnas till exempel familjerelationer som är destruktiva. Absolut. Men vi behöver bygga sunda och goda och hållbara familjerelationer därför att det är till välsignelse för barn och för de uppväxande människorna och också för vuxna människor. Det finns dåliga auktoriteter som tar sig rätten att själv sätta sig själv på tronen. De kan vara till skada. Om ni läser hur auktoritet används i Bibeln så är det alltid så att när auktoritet kommer från Gud då blir den till nytta, då ger den god frukt. Men när auktoriteter kommer av människor som själv tar auktoriteten, då leder det ofta till dålig frukt. Därför att man sätter sig själv i centrum, man ser till att trygga sin egen makt som kung eller sådär. Eller skapa sin egen maktposition. Men goda auktoriteter som är trovärdiga, som är ödmjuka, som är sunda, det skapar ett gott samhälle och motverkar sekularisering. Och naturligtvis gäller det också i församlingssammanhang. Det finns församlingar som fungerar dåligt, det vet vi också. Därför att de består av dig och mig och andra kristna som är bara vanliga människor. Som ibland går fel på olika sätt. Men det finns också en välsignelse med församlingsgemenskap, med gudsgemenskapen som ger människan det som hon faktiskt söker efter när hon går in i Guds hus och tänder ljus men inte faktiskt sträcker ut sin hand till Kristus. Och när vi då möter olika såna här debatter eller slagfält i vår samtid, antingen i samhället, i politiken eller även i kyrkan, så titta på vad är det som det egentligen handlar om här. Jag brukar ibland demonstrera med att ta en brandsläckare. Åtminstone på svenska brandsläckare så brukar det stå rikta strålen, rikta släckningen mot lågornas bas. Och det står det kanske på finska också, för det är nämligen det som är klokast när man ska släcka en eld. Inte på flammorna som syns och som sprutar. Det är inte de som är farliga. De är bara ett uttryck för att det brinner nere i basen och det är där man ska inrikta sin uppmärksamhet. Så se, vad handlar den här frågan om egentligen? Vad är det för värderingar som uttrycks här? Är det oberoende värderingar? Att slita loss individen från alla typer av band? Se vad det här uttrycks och vad det handlar om. Det kan ju röra sig på ditt arbete eller olika delar av samhället eller också i kyrkan. Så att titta bakom den fråga som ligger på bordet, de flammor som syns och vad det handlar om. Och kom ihåg att den progressiva rörelsen, den autonoma rörelsen som vill koppla loss människan från alla typer av band, den har alltid som slutmål att överföra all form av auktoritet till individen. Och det kan ge väldigt sorgliga konsekvenser när individen till och med grips av känslan att jag måste koppla loss mig från min egen kropp. Sen finns det ju också många i det sekulära samhället som också delar samma frustration över den här rörelsen som inte blir god för människan. Jag läste också precis nu i morse ett reportage från västkusten i USA där de progressiva politikerna som talar om friheten och kasta av sig gamla normer, den är jättestark. Men baksidan på den rörelsen är fruktansvärd. Så var ett reportage från Seattle. där det har bildats tältläger med missbrukare mitt i stan som lever i fruktansvärd mänsklig misär. Men de har samlats på det här stället där de säger: här är det frihet, här behövs inga poliser, här behövs bara frihet och alla kommer att bli lyckliga. Och det leder till djup mänsklig misär. Och det finns många i det sekulära samhället som också ser baksidorna med den här rörelsen, med bortkopplandet av traditioner, bortkopplandet av normer, bortkopplandet av lag och polis och så vidare. Så att här finns det många vänner som också vill se ansvarstagande och rättskänsla. Och slutligen, vi behöver komma ihåg och kunna förmedla perspektiv på saker när olika enskilda frågor kan driva iväg i en jättekonstig riktning. Vi behöver tala sanning, förmedla sanning, försvara sanning. Och vi behöver alltid försvara och förmedla efter bästa förmåga kärlek. Det vill säga den kärleken som Bibeln förkunnar. Den som inte bara handlar om mig och mitt och vad jag vill söka för någonting. Utan det som handlar om agape. Om att ge sig själv till någon annan så som Kristus har gett sig till församlingen. Det är inte alltid som samhället säger: vi behöver mera agape-kärlek från de kristna. Att ni tar mer plats på torget. Men det behövs. Så därför ska vi göra det i stor frimodighet. Då har vi använt stor del av min tillgängliga tid, så ska vi ge någon tid till lite respons eller frågor eller liknande.